Tänkte ni på det? Titta på ljuset där. Det lyser på Guds lamm. Jag såg det nu när jag gick upp. Guds lamm är upplyst. Och det är Guds lamm vi samlas kring när vi firar nattvard. Jag tänkte säga några tankar och ord utifrån att det är andra advent idag. Under adventstiden brukar vi läsa framförallt på första advent. Då läser vi Zakaria-orden som ni känner igen. Som låter så här: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Alltså här ropar Zakaria, profeten, ut. Han kommer. Han har inte glömt sitt löfte. Zakaria betyder dessutom, han kommer ihåg. Det är intressant. Alltså när profeterna ställer sig upp, Zakaria, Jesaja, Jeremia, alla de här, så ställer de sig upp och säger, Gud har inte glömt varken sitt folk eller den här världen. Gud har inte glömt sitt löfte att komma och rädda. Det är vad han säger till oss. Därför profeterna är så viktiga, det är därför vi läser om dem. Och Gud finns där för alla i vår tid. För dig som tror och satt din tillit till Jesus. Han finns där för vår värld som tycks lida under dödsryckningar i vår tid, eller hur? När det gäller klimatkatastrofer. Vi säger ju inte klimatförändringar längre. Vi säger klimatkatastrofen, den kommer förr eller senare. Vi talar om etniska konflikter, om krigsrykten, förföljelse för de som säger sig tro att Jesus är Messias. Gud har inte glömt sitt folk och inte den här världen. Han sänder Jesus in i den här världen. Och när Messias, Guds moder, kom första gången, så kommer han och ropar ut hopp och befrielse för skapelsen som nu Bibeln säger, hör du, som våndas som en kvinna när hon ska föda barn. Alltså skapelsen våndas som en kvinna när hon ska föda barn. Finns någonting i hela skapelsen som sträcker sig efter den ende som kan befria. Efter den ende som kan befria. Och därför läser vi idag nu då, andra advent, till exempel texten om när Jesus kliver ut på scenen och börjar predika. Markus 1, vers 14-15. Då står det så här kort och gott. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Hörde ni? Johannes blir fängslad och Jesus kommer till Galileen och börjar förkunna. Johannes tid börjar gå mot sitt slut. Vägröjaren. Jesu tid är på väg att börja. Det som för Johannes personligen såg ut som, nu är det kört. Det är slut för min del. Och snart skulle ju hans huvud serveras på ett fat, som ni vet. Rent personligen var Johannes tid snart över och Jesu tid hade börjat. Men det som ser ut som ett nederlag kan vara början på en befrielse. Och så var det också både i Jesus och Johannes fall. Johannes, som ju den sista gamla testamentliga profeten, kan vi ju faktiskt säga om honom. Den som kommer sist av alla profeter i raden och förkunnar, det kommer en efter mig. Jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler, säger han. Johannes är övertygad om en sak. Att även om mitt liv tar slut snart, så är jag här för en annan saks skull. Jag är här för en mycket större berättelse än mitt eget liv. Och jag tycker att Johannes lär oss det. Som vägröjaren för Messias, så säger han, mitt liv är insatt i en mycket större berättelse. Jag kan inte nöja mig med att tänka bara utifrån mina drömmar och mina egna viljor och tankar. och visioner. Jag måste se mitt liv i den större berättelsen. Johannes gjorde det. Det spelar egentligen inte så stor roll om mitt liv är kort eller långt. Frågan är ju om jag kan se mitt liv, ditt liv, insatt i den större berättelsen. Om min lilla horisont som jag ser och anar är insatt i Guds stora horisont över den här världen. Det är det viktiga, eller hur? Men vad svårt det är många gånger. Vad svårt det är. Vad mycket vi tänker i vår tid på att vi måste få leva så länge och så mycket det bara går. Vi måste få göra allt det där roliga. För annars så har vi ju inte levt. Ja, är det så säkert det? Tänk om livet är mycket mer än att ha roligt. Tänk om livet handlar om att vara en del i en mycket större berättelse. Där mitt liv ska peka mot den större berättelsen. Det måste vara det som är det viktigaste i alla fall. Guds historia om befrielse för hela skapelsen tar ju sin början med Jesus när han kommer. Och när han predikar evangelium, läste vi i den här texten. Två gånger stod ordet evangelium. Du vet precis som jag att det betyder glada nyheter, goda nyheter. Var du här igår fick du se julfestens avslutning här, och det var om goda nyheter hela tiden. Det var en talkshow här om de goda, glada nyheterna. Det är de nyheterna Jesus kommer med. Och vad var evangelium? Varför använder vi det ordet? Varför använder Jesus det ordet? Jo, det är för att romerska kurirer som sprang från krigsfronten sprang tillbaka hem eller till huvudstaden för att berätta om de segernyheterna, de goda nyheterna för de hemmavarande. Det var kurirens uppgift. Så han sprang, och viktigare än att bara komma fram eller bara springa sitt eget lopp, det var att komma med budskapet om seger. Det är precis så det är för oss. Det är precis det som är vår kallelse, vår uppgift. Ditt och mitt liv är inte bara ett lopp. Vi springer inte bara här i världen för vår egen skull. Vi springer här därför att vi har fått ett segerns budskap med oss, och vi är beredda att ge det till alla som vill lyssna. Det är klart att det är viktigt att vi kommer fram. Men ännu viktigare är att segerns budskap hörs genom ditt och mitt liv. Viktigare än att jag får göra allt det jag vill. Viktigare än att vi får ut allt det vi vill av det här livet är att segerns budskap når fram. På samma sätt är det för oss. Vi är Guds kurirer. Jesus predikar att tiden är inne. Vad betyder det egentligen? Inte bara att klockan är slagen, utan tiden är fullbordad, den är fulländad. Någonting tar slut i och med Jesus. Och inte minst är det tydligt med Johannes. Någonting tar slut där. Den gamla testamentliga tiden är över. Det gamla förbundet fullbordas i en ny tid. En ny tid när Guds rike är det som är på agendan. När Guds rike ska fullbordas. När Guds rike kommer. Och det kommer nära i Jesus från Nazaret. Hans budskap, hans mirakler, hans konfrontationer med demoniska, sataniska makter. Allt det är ett tecken på att Guds rike är nära. Vad är Guds rike för någonting? Jag tror att du har hört det förr. Guds rike kan vi inte rita ut på en karta. Guds rike är där Jesus Kristus får vara den herre han är. Och som han har rätten att vara därför att han har vunnit seger. När han är herre, och där han är herre, där är Guds rike. Det betyder att han är herre i varje människas liv. Där han får regera. Han är herre överallt i vår värld, i alla sammanhang, där han får regera som den kung han är. Där är han herre. Där är Guds rike närvarande. Och det betyder att när Jesus kom så började en ny tid där herraväldet från Gud sprids ut över världen. Genom varje kurir som springer i den här världen med segerns budskap. Där är Guds rike. Och du behöver inte vara så fantastisk på att löpa ditt lopp. Du behöver inte alltid känna att oj, håller jag verkligen facklan så där högt? Eller är jag bara här? Eller vart är facklan? Eller går jag så här ibland? Så det nästan tar eld i byxorna. Ja, det är bra om du tar eld i byxorna, då springer vi fortare. Du kanske inte alls känner dig som den här kuriren. Men det du ska veta och det du ska förstå är ju att Gud har gjort det han har gjort för dig och för mig och för oss som Kristi kropp. Och vår kallelse, vare sig vi känner för det just idag eller inte, det är ju att vi är hans sändebud i den här världen. Och han har allt förtroende för att du och jag ska klara av det. Därför att han backar upp med hela den himmelska härskaran. Han backar upp med allt det han är och har i ditt och mitt liv. Ingen av oss står ensamma. Ingen av oss är utelämnade ensamma i det uppdraget. Vi har alltid Gud på vår sida. Vi har den helige ande med oss. Sonen själv vädjar och ber för oss. Men vad är det som gör då ändå att vi många gånger hamnar här nere med facklan när vi springer? Eller att vi känner det som att det är ju mest bara tungt. Ibland känns det så. Vad beror det på att vi inte ser mer av Guds rike? Ja, det är det vi brukar kalla för redan nu men ännu inte. Du har hört det förr, vi predikanter gillar att säga det. Redan nu och ännu inte. Vad menas med det? Jo, Guds rike är redan nu här genom Jesus Kristus. Genom Guds ande i överallt där Jesus blir Herre. Men det är inte här fullt ut. Det är fortfarande kamp. Det är fortfarande tydligt att Satan är vred och vrider sig i kramper i vår värld, eller hur? Det är fortfarande sant att ondskan är en del av den här tillvaron. Så ser det ut. Kommer att göra tills den dag Jesus kommer tillbaka. Det är därför vi säger att vi får smaka nu. Vi får redan nu se någonting av Guds rike. Men vi har det inte till 100%. Vi ser inte Guds vilja ske alltid till 100% i våra egna liv. Eller gör vi det? Eller i församlingen? Det är därför vi haltar oss fram genom livet. Det är därför vi springer ibland och ibland så masar vi. Därför att det är redan nu och ännu inte. Och poängen med det är ju att förstå också att ingen av oss är fullkomliga. Ingen av oss kan löpa det här loppet bara liksom med facklan här uppe hela tiden för att komma fram i elden och tända den olympiska elden, om du så vill använda den bilden. Utan vi springer och vi pustar och vi stönar och ibland stannar vi efter vägen och vi möter dem som sitter efter vägen och som inte verkar tro att det finns någon fortsättning. Och då är vårt budskap till dem: kom igen! Det finns en som har segrat. Han kommer tillbaka. Vi springer för att möta honom. Vill du vara med? Jesus kommer en dag i sin andra advent. Den dagen blir fullkomlig. Hetens tydlig. Den dagen blir fulländningen tydlig. Den dagen finns inte längre någon synd, någon ondska, någon död. Men tills dess så är våra liv mixade. Men det finns en som leder oss hela vägen. Så är det. Och Jesus fortsätter, han förkunnar, han säger tiden är inne, Guds rike är nära. Och så säger han: omvänd er. Det här jobbiga ordet, metanoia. Omvändelse på grekiska, som handlar om att ändra sitt sinnelag, att ändras och vända sig, att ångra sig och vända sig om. Sinnesändring, har ni hört? Gammalt fint ord, bra begrepp. Att ändra sitt sinne. Vi kan inte göra det bara i egen kraft, men jag måste vilja vända mig om. Jag måste vilja ångra mig och säga: Herre, jag är här i livet. Och jag ångrar att jag inte har sprungit som kurir åt dig i hela mitt liv. Jag ångrar att jag satte mig ner vid kanten och trodde att det var kört. Jag ångrar det, Herre. Jag vänder mig om och jag vill springa med dig. Det är metanoia. Det är att gå tillsammans, att springa tillsammans med vår Herre. Paulus talar om omvändelse. Han talar om en förändring och förvandling. Och han säger till exempel i Romarbrevet 12, lyssna, vers 2. Och anpassar inte efter den här världen, utan låter förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Här använder Paulus ett av de starkaste orden som går att använda i det grekiska språket för förvandling. Metamorfo. Det som vi har i metamorfos också. Det är grekiska. Betyder förvandling. Samma ord används i evangelierna när Jesus står på berget och förvandlas inför de tre lärjungarna och blir strålande vit och ren och står tillsammans med Elia och Mose på berget. Det är samma ord för förvandling som används där. Samma ord för förvandling används om när larven blir till en puppa som sen förvandlas och blir till en fjäril. Det är metamorfos. Den förvandlingen, säger Bibelns ord, den äger rum i den som vänder om. Wow. Den som gör sinnesändring, där påbörjas en metamorfos som inte slutar förrän vi är en fjäril. Ja, du kanske inte känner dig som en fjäril. Du kanske inte tycker att du är en sån där vacker citronfjäril. Men åtminstone är du en puppa. Eller åtminstone en surpuppa. Om du inte är något annat. Och det är bra i alla fall. Därför att Guds förvandling tar plats i dens liv som väljer att gå med honom. Som väljer att vända sitt liv mot honom. Och det handlar inte om att vi alltid själva eller ens med andra kan bedöma vart är vi exakt. Är jag i puppstadiet eller larvstadiet? Eller vart är jag någonstans? Poängen är ju att metamorfosen, förvandlingen, den börjar när Guds rike kommer in i mitt liv. När Guds rike får ta sig uttryck genom dig på ditt personliga sätt som du gör det. Och när vi tillsammans som Guds rike och Guds folk låter det ta plats, så förvandlas vi tillsammans med varandra. Ibland för att jag ska sluta larva mig och bli den där puppan, så behöver jag dig och dig och dig. Och ibland för att jag ska slå ut och börja bli den där fjärilen, så behöver jag dig och dig och dig. Därför att vi behöver varandra i Guds rike. Ingen springer sitt lopp ensam. Ingen. Alla springer vi tillsammans. Det här segerns lopp. Som med andra ord, låt dig förvandlas. Sätt tro till budskapet som Jesus säger till sist i den där programförklaringen. Tiden är inne. Omvänder och tro på budskapet. Oj, så många gånger vi får kramp när vi hör ordet tro. Men sluta, vi måste sluta med det. Tro är ju att sätta sin förtröstan, sin tillit till det Gud har gjort. Den Gud är. Den Jesus är. Låt Gud sköta förvandlingen. Men ge dig till honom. Säg till honom, jag vill den här förvandlingen i mitt liv. Jag vill att mitt sinne, mina tankar ska gå i rätt riktning. Jag vill vara med om en metamorfos. Jag vill bli en fjäril. Jag vill inte bara vara en larv eller en puppa. Jag vill vara en fjäril. Låt mig bli det, här. Låt den här förvandlingen ta rum i mitt liv. Det kan vi säga. Det kan jag välja. Och det är därför vi säger att vi vill, nu pekar jag där för jag trodde visionen sitter där, men nu ligger visionen i fönstret. Hur ska vi se på det? Ja, vi får sätta upp den igen. Det är därför vi vill se människan. Det är för att Jesus har den blicken. Han ser alltid människan. Vi vill se varje människa följa Jesus, säger vi i visionen. Vi vill se alla följa Jesus. Det är därför vi säger att vi vill ge allt i Guds kärlek. Varför det? För att Guds rike är nära. För att Guds rike har kommit. För att varje människa måste få smaka det här. Därför vill vi ge allt i Guds kärlek. Därför vill vi alltid be med andens kraft. Därför att vi tror att bön gör skillnad. Därför att vi tror att när Gud har sagt att vi får be, när Jesus står och undervisar oss och säger att om ni ber så ska det ske, då ska vi be. Därför ber vi. Därför vänder vi oss ständigt till honom i bön om att hans vilja ska få ske. Och jag vill bara skicka med dig idag in i nattvarden. Välj Jesus. Välj att ta emot honom igen. Välj att vända dig mot honom. Och kanske tycker du, men jag är vän mot honom. Och det är du säkert. Men vi kan alltid kalibrera oss lite grann. Någon grad sådär, ni vet. Jag håller på med kök och lister och annat konstigt där hemma. Och jag blir inte klok på det här med geringssågar och vinklar. Och man blir ju helt förstörd. Det är för att det har som betydelse en liten vinkling åt fel håll. Så blir det fel i alla fall. Och det är inget bra. Och då tänker jag, även om jag tycker att jag är vän någorlunda mot Gud, så kan det ju vara lite sådär att jag behöver kalibrera mig. Jag behöver in i rätt vinkel, jag behöver vända mig igen. Var det inte Luther som sa, jag tror att det var han som sa, att jag behöver omvända mig varje dag. Det är så det är. För att vi bor i den här världen, du och jag. Vi lever här, en mix av allt möjligt, en enda gröt i den här världen. Men vi vet att Guds rike är här. Och vi får smaka det. Och jag kan välja att gå tillsammans med honom och låta förvandlingen ta plats i mitt liv. Amen. Så jag vill utmana oss idag. Välj det. Välj när du tar nattvarden. Ta emot gåvorna. Och så säger du, Herre, jag vill den här förvandlingen i mitt liv. Jag har sett den redan och jag vill se den ännu mer. Jag vill att du ställer in mig i rätt vinkel, Herre, så att jag går i rätt riktning mot dig. Och känner du att jag vill verkligen ha förbön, jag vill bli välsignad i det. Jag vill bli föremål för handpåläggning. Då kan du få bli det. Då kan du gå ner till förbönshörnan. Där finns två förebedjare. Ulla står där och Bengt-Erik Moström. Och lägger gärna händerna på dig och välsignar dig och ber för dig. Jag tänker ställa mig vid stolpen där. Som ett riktigt stolpskott. Och så ska jag be för dig om du kommer till mig. Samma sak. Jag tänker be för samma grej. Att Gud ska få låta sin förvandling ske i ditt liv. Att den här metamorfosen ska fortsätta. Att vi ska få bli fjärilar allihopa. Halleluja. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tror att den förvandling som du har påbörjat, det liv som du har gett till oss, Herre, det är så mycket mer än vackra ord. Det är så mycket mer än ett gott budskap. Det är så mycket mer än att vi läser om det. Det är levande ord som förvandlar oss. Det är kraft i de orden, Herre. Det är kraft i ditt levande ord. Och det gör någonting med oss var och en. När vi vänder om, när vi visar ånger, metanoia och vänder oss mot dig, så sker en sinnesförändring. Så förvandlas vi till större Kristuslikhet. Och Herre, vi vill inte ge upp det lopp vi löper. Vi vill ha med oss den som har satt sig vid vägen. Och har vi själva satt oss där, så Herre, låt någon springa förbi oss och komma och ta tag i oss. Stanna upp, lyfta oss upp. Och så får vi springa tillsammans. Kom helige ande, rör vi oss idag. Tala till oss i nattvarden. Låt ditt ord verkligen förvandla oss, Herre. Kom helig ande. Amen.